denna torsdag 27 augusti. Fullmatat program som vanligt, och jag kommer göra detta tillsammans med Olof Lund och Irma Helin Sebadiad som gör sitt sista bollklubben innan det är dags att åka över.
Och föda.
Ja, vi får se när det händer. Men ja,
då är det fyllt att få sitta med Linn och göra det här.
Tack, jag känner mig hedrad.
Olof, det kommer att bli ett kanonprogram. Vi ska prata med Vanna Han om derbyt som stundar på söndag. Det ska vi även göra med AIKs Jannik Geijer. Vi ska prata med Leo Östman. Och vi har en hel del nyheter att gå igenom. För det händer ju saker hela tiden. Mm. Det är ju så att Deadline Day närmar ju sig.
Ja, det är ju dags stänger på måndag. Och då har vi väl någon supersändning. Ja. Deadline Day-sändning.
5-12 typ.
Till sent, står det. Ja. Så att det liksom...
Borde ju vara 12.
Ja, men man vill
man måste ju
stänga
snacka ner.
Ja, man måste snacka ner, och det stänger ju väl vid midnatt tills så då vill man ändå fånga upp de eftersläntrarna.
Ja, det vill man verkligen.
Och det har ju hänt att fax inte har kommit fram eller att kontrakt inte har hunnit skriva under, så det kan ju vara riktigt spännande sista minuterna.
Men fax är inte det. Det känns som att det kanske inte finns längre. Men de kanske kör fax för att de vill ha underskriften.
Ja, men exakt. Så att man ser den. Man kan köra med bank-ID överallt.
Nej.
Vi börjar väl med att Malmö FF har förstärkt här. De tar in norrmannen Stian Gregersen. 31 år, kommer ifrån MLS senast. Hur reagerade ni på den här nyheten?
Ja, men det är väl en... Ja, de känner väl att de behöver förstärka i försvaret, att de inte riktigt får till det, och få en rutinerad spelare som dessutom... Han har ju spelat i Elfsborg, så han kan ju ändå allsvenskan och Molde och så att... Ja, men det är ju inte en spelare man köper för att sälja vidare, utan det är en spelare för att, som ska spela.
Ja, som ska stabilisera upp det så snabbt som möjligt. Och verkligen den position som Olof säger som Malmö behöver spela in på. Så ja, det blir nog bra.
Känns som någon form av nödlösning att de tar in en så pass gammal spelare. Eller det gör man för att han ska in här och nu och kunna spela direkt?
Ja, mer en trygg lösning tror jag. Att man känner, man vet vad man får. Han är en ålder där han mest troligt kan leverera på den nivån dag ut och dag in. Så ja, mer en stabil och trygg lösning som ska förändra läget här och nu och i den närmsta tiden framöver.
Oha, ja.
Ja, och så kan man kanske ändå misstänka att han inte är alldeles för dyr med tanke på att han kommer liksom då från MLS i den åldern och kanske inte gjort så oerhört starkt där, och att han, ja, det finns ju numera också sådana skatteregler som gör att det är fördelaktigt att ta hit utländska spelare, så att just det kan väl göra att man vill ha men någon lösning där man känner sig trygga och man får ett alternativ till som mittback som funkar, och just att han också kan allsvenska.
Och varit en del av den norska landslagstruppen, hoppade bland annat in under deras VM-kval. Jag är nyfiken, kommer Malmö ta in något mer innan fönstret stänger på måndag?
Filip Berglund var ju inne på det, sportchefen. Sen hänger väl det ihop med, blir det någonting med Botheim? Säljer man honom? Det har ju funnits rykten om Trabzon Spor bland annat, och även om grekisk klubb, och samma Gudjonsen har ju velat gå iväg även om det var på lån. Han var väldigt sugen på att komma iväg, och då sa ju ny sportchefen Filip Berglund, tappar vi bägge de två så behöver vi ta in någon ny. Garcia är väl tänkt att ersätta Botheim, men om man då tappar Gudjonsen också, så att jag tror inte man ska bli förvånad om Malmö om det händer mer saker i Malmö FF i denna omstöpning som pågår.
Nu har de förstärkt försvaret i alla fall. Så nästa del får i så fall bli något offensivt.
Speciellt om man tappar dem som Olof inne på. Då behövs det ju komma in givetvis. Men annars en spännande vinter för Malmö såklart. Där jag tror det kommer hända jättemycket sen längre fram.
Då tar vi nästa nyhet. Det är att Blåvitt de fortsätter att jaga Vukojevic. Och har då lagt bud på honom enligt uppgifter. Tror ni att detta kan bli en övergång som blir verklighet?
Ja, det tror jag. Speciellt då, såklart, alltså Vukojevic skulle jag kunna se passa in bra in i IFK Göteborg också. Att man ska komma ihåg också att Vukojevic har satt åt sidan så många gånger i Degerfors, och nu så har jag börjat göra mål och så vidare. Men jag tror inte att han känner att... jag tror han välkomnar såklart ett steg. Nu är ju Göteborg prestationsmässigt i samma linje, men om man kollar på storhet på klubbar och så vidare så är det klart att Göteborg trots det är en stor klubb. Så Mm, men det beror ju på också vem kommer ligga längst ner av Degerfors Göteborg. Det är inte jag helt säker på i alla fall.
Nej, men man kan misstänka att han kanske får bättre lön och liknande.
Absolut.
Och
jag menar,
det är också en lösning för Blåvitt. Han kanske inte är extremt dyr, och en lösning med någon spelare. De vet precis vad de får, och de har ju hämtat in väldigt mycket pengar i och med att de har gjort sina försäljningar med Brantlin, Roxon Yeboah och liknande. Och så känner de kanske att de behöver någon spets. Sen var det ju Joakim Björklund, nuvarande huvudtränaren, som sa att det får inte vara mellanmjölk, och det är väl upp till folk att klassificera Vukojevic vad det är för någonting. Men den typen av spelare, det känns som att han skulle kunna passa rätt bra i Blåvitt.
Jag tror också det. Men sen skulle jag ju, alltså, efterfråga en spjutnia snarare för Blåvitt. Alltså, Vukojevic vill ju inte... Jag tror också han passar in väl, men han kommer ju, tror jag i alla fall, föredra att spela en lite mer sjunkande roll. Så fortfarande, med tanke på Fenger och allting i IFK Göteborg, så behöver de framförallt en målspruta längst fram. Som kan
och det är, när jag var med i bollklubben för ett par dagar sedan, så pratade vi om det, att Fenger, att han också hade väckt en del intresse i Polen. Även Clemensen. Att det verkar röra på sig väldigt mycket, och att man då kanske... kan tänka sig göra olika typer av skiften, även för jag på ett sätt kan vara förvånad att någon är intresserad av att ta Fenger, med tanke på att sjukdomen har gjort att hela hans säsong har liksom lite blivit spolierad och väl påverkat Blåvitt också. Men det kommer nog, det händer nog rätt mycket de här sista dagarna från, även från svenska klubbars sida.
Jäkligt spännande.
Breaking news här, att Lucas Asadi är exakt, den chilenska spelaren är klar för AIK fotboll. Har ju varit på gång, men nu är det alltså kritat och klart här, går AIK ut med det. Spännande.
Ja, spännande. Det var ju lite uppgift, eller liksom som det blir ryktespridning, för det var ju klart att han skulle lämna, kom det ju från Chile, att det var bekräftat från lagets tränare. Och att det då dröjt, och det har varit rykten, klarar han inte den medicinska undersökningen eller något annat. Men uppenbarligen har allting löst sig, och det är ju en jätteaffär för AIK. Det är den dyraste affär sen de tog hem Andreas Andersson från Newcastle. Och det är ju en intressant och offensiv satsning i att lägga så mycket pengar på en spelare.
Hur mycket är det på?
Ja, det talas ju upp mot 30 miljoner. Ja. Han hade någon klausul, 28 eller 30 miljoner eller något i den häraden.
Jag läser lite innan till att avtalet sträcker sig fram till och med 31 december 2030. Så att det är ett långt avtal, och uppenbarligen mycket pengar som AIK väljer att satsa på den här spelaren.
Ja, och sen de släppte ju sin senaste kvartalsrapport i veckan, och där framgick ju hur mycket starka ekonomi de hade, just i med Sadok Johanna flyttade till Brighton, och att de har fått en helt annat flyt på det sättet och har råd att satsa på det här. Och deras förhoppning är ju naturligtvis att han ska göra avtryck i AIK-tröjan, men att han förhoppningsvis säkert ska säljas vidare och då till en hög summa.
22 år alltså.
Men exakt.
Man är spänd på att se honom nu.
Ja.
Komma in här och köra riktig dribblingsfotboll.
När får han spela då?
Ja du, det är mycket finstilt här. Det är väl Melleborg som inte skriver de korta presentationerna. vad sa vi i örat här? Stod det någonting där? Arbetstillstånd ska bli klart innan han kan gå ut på planen.
Okay. Så det är inget derby?
Nej, det vet vi inte hur snabbt det kan gå.
Nej.
Men det är inte mycket tid på, i och med att om han då blir klar idag, så har de ju imorgon på sig och att de ska få den där bekräftelsen. Men de har väl säkert satt igång den processen innan. Vi får väl se. Det är spännande i varje fall, och en häftig värvning från AIKs håll.
Ja, verkligen. Det tar vi emot med glädje. Spännande värvningar. På tal om spännande så har Alexander Andersson skrivit på ett kontrakt med Djurgården som sträcker sig fram till 2029. Den här jättetalangen som fick hoppa in mot Malmö FF senast, 16-åringen. Vad känner du för det, Emma?
Nej, men alltså, först och främst var det ju kanske en spelare som har spelat lite mindre ändå, som jag ska komma ihåg att han är 16 såklart, men än vad jag nog trodde att han skulle göra. Jag trodde han skulle ha haft lite fler inhopp nu. Och sen så var jag inte helt säker, med tanke på att det känns som att nu i Djurgården att det är förenklat då. Finns lite bossevärvningar och sen så finns det lite efter bossevärvningar. Och jag har, tycker jag, kunnat tyda att en del av bossevärvningarna försvinner nu. när det har skett en förändring i Djurgården. Och visste inte om det här skulle vara en sån också, men uppenbarligen inte då. Så kände han sig trygg och lita på Djurgården och sin utveckling i Djurgården. Och det tror jag alla djurgårdare och Djurgården i stort verkligen välkomnar. Som sagt, 16 år. Och när jag har sett honom spela så det är ju såklart en supertalang. Men 16, nästa år 17 skulle börja få lite minuter nu, tycker jag, såklart. Också, det är såklart, efter 3-0 mot Malmö så är man ganska nöjd med de som har presterat. Men skulle det finnas läge att, låt säga att det inte gäller allt för mycket de sista, jag vet inte var Djurgården kommer ligga, men mest troligt kommer det kanske då slås om en Europaplats. Då kanske man inte slänger in en 16-årig visserligen. Men det skulle såklart vara bra för honom att få A-lagsminuter. Men det är kul för Djurgården såklart att han skriver på ett nytt kontrakt.
Ja, det är ju viktigt då. Känslan är ju att han, som Maximilian Hahn och liksom Djurgårdens nya ledning, ja, men har värvat en del ungt, alltså lite på ett annat sätt. Och då kändes det ju som att om de inte skulle förlänga med Alexander Andersson när de kan det, det skulle ju ändå förvåna lite.
Ja, jag tror det skulle vara från hans håll i så fall. Mm. Alltså jag trodde nog att Djurgården skulle vilja det, men jag visste inte om han ville vara kvar, men uppenbarligen så.
Nej, det är ju, han brinner ju för den klubben, säger han ju, och även fall han då kom från BP och var del av den där infekterade konflikten mellan BP och Djurgården, så har ju han varit tydlig med var han står. Så att måste vara ändå glädjande för de flesta djurgårdar att säga att han förlänger till 2029.
Jätteglad har jag sett.
Jätteglad har du sett. Mm. Det är bra. Vi stannar kvar på Kaknäs. Vi stannar kvar vid då eventuella bossevärvningar. Så konstaterar vi att Nino Sugell inte var med på dagens träning. Sjuk eller bara inte på plats på grund av andra skäl. Vad läser ni in i detta?
Alltså, Janne Honkavara, han är ju rolig och skön på det här viset. Att han liksom inte... Han ljuger inte sällan, men det är klart att man direkt hajar till när klubben säger att han är sjuk. Och hade varit det, så hade hon bara kunnat säga att han är sjuk. Och
det gör han inte.
En tränare nås ju av den nyheten först av alla. Är man sjuk så informerar man tränaren och med teamet att man är sjuk. Så jag läser ju in något annat i det här såklart. Alltså, vet inte, han har inte knappt spelat heller. Det är ju en spelare i en ålder som behöver få speltid. Han är duktig, tycker jag. Så jag skulle inte bli förvånad om han vill se sig om.
Nej, och det blir väl så med de spelarna som inte spelar, eller att de känner att de inte är prioriterade, att de då vill gå iväg eller vill hitta en annan klubb, och det är väl naturligt. Ja. Sen att klubben säger att han är sjuk, på något sätt får man ju lita på det. Då är det ju konstigt att Honkavara, jag tycker det är konstigt agerat av Honkavara att säga att han inte vill förklara varför. För det, han vet ju själv vad han gör. Han sätter igång spekulationerna. Det, för mig är det underligt. Jag tycker ändå han var tydlig, till exempel när vi gjorde Malmö-Djurgården, att ja, men klubben kommer gå ut senare, varför Hampus Fidel inte är med i truppen. Då fattade man ju att han är på väg bort. Att då... de gnäller på sig med det och så gör de så här. Mm. Det var rak och tydlig istället vad som gäller. Han är sjuk, eller så säger att han... Eller så får han säga att vi vill inte förklara varför. Man kan ju inte, en och samma klubb kan ju inte kommunicera på två olika sätt. Det fattar inte jag.
Vad tror du att Janni har någon taktik i detta?
Ja,
att han vill ha
inte.
Något form av buzz? Eller har inte han och presspersonen Olle pratat ihop sig innan?
Alltså, jag är ju svårt att tro, om de har snackat ihop sig och säger den här linjen går vi på, att han inte skulle följa den då. Det låter ju helt tokigt. Alltså, det är klart man borde i alla fall signalera exakt samma sak som klubb. Så jag vet faktiskt inte, men det har hänt så många gånger nu i media att han...
Det är också som att Janne inte kan hålla sig.
Nej, och liksom det bubblar ut någonting, vi behöver det här, lalalala. Sen så här kan jag tycka att det är... Jag tycker däremot att det är lite underhållande att man får lite information som man inte hade fått annars. Hade han sagt att han var sjuk, då hade ju jag precis målet sig bara litat på att han är sjuk. Men nu är det ju så här, jaha, fan, ska han säljas nu då? Alltså att man börjar tänka i de banorna. Så känner ju inte Djurgården någon till. Men oss som får spekulera och gotta sig lite i det, så är det ju underhållande, tycker jag.
Ja, om ni nu hör detta, han får ju kontakta oss.
Ja.
Vi vill ju veta. På tal om bubbla så bubblade inför söndagens derby mellan AIK och Hammarby. Och vi säger hello and welcome to Hammarbys Werner Hahn. How are you doing?
Hi, hello, and thank you for the switch to English as well.
But we can do it in Swedish if you want to.
No. It's better we do it in English.
Tell us about the feelings before the game.
Of course, we played yesterday against FC Stockholm, so we won. Still, the feeling is good. And we're looking forward to the game as well, you know. It's a lot on the line. It's not only a derby. It's also us trying to chase a series, of course, at the moment. And, it's also a big game between two very big teams in Stockholm. So, looking forward.
You've been in Hammarby many years now. Is the derby still very special for you? Do you got that feeling in your body already that it's a big game on Sunday?
Yes, of course. I think we're quite lucky to be in Stockholm and to have Djurgården and AIK as well. That gives it a little bit of something extra, a small league in the league, of course, you know, because you want to show that you're the best in town. Maybe sometimes you see the guys passing by in the city center as well. So it's always special, and it's also special for the fans. So we really want to go out there and, of course, take the 3 points, because at this moment everything is important.
The last derby you had squaring up against Salina, will it be hanging over this derby?
Well, for me, you know, what happened in the past happened, so that's done. And the only thing we can focus on is on this game. So I don't live in the past. I just only look forward to the future.
But it's still part of something that it's going to come up in this game. How do you try to keep it in the past when it's now present, a new derby and the same player?
Yeah, for me, you know, the referee gave me a yellow card for my reaction, and that was it. So, what can I say about it? For me, it's not something I think about or whatsoever, you know. It's just for us focusing on winning this game and you know, get the 3 points. That's the most important thing.
This time around, you play before Sirius. Is that good if you win to put pressure on them before their game against Malmö?
Listen, for us, the only thing we can do is look at our own games. Of course, you know, it's 6 points. You want to gain on them, of course. But the only thing we can do is just win and focus on us. And still then, if they do their thing, they win all their games, we win all their games, they will become champions. So simple is it. So, by the way, that's not possible because we play them as well. So yeah. We can't win. Okay. But even if we would win all our games and they would lose one and win the rest of their games, they would still become champions. So it's not in our hands. The only thing we can do is just win. This is what you try to do every game. And, you know, then after we will see what happens. But I think the most important thing is AIK on Sunday.
And how do you think you will manage that game? How do you win against AIK?
Well, they're playing, they're playing pretty okay this season. They got some points. They're not far behind us as well. So everyone is talking about Sirius and Hammarby this season. But if you see how close everyone is. But for now, you know, since Ritsun took over, we've been doing well. We draw one. We run the rest of all our games in the league then. We just need to continue the way we're doing, play our game, and then if we do what we can, and then we have the best possible way to win this game. And just what I said, you know, looking forward to it. Everyone is fresh, and everyone is good to go.
How has Henrik Rydström changed the way you have to act as a goalkeeper? Has he changed anything in the way you had to use the ball or anything?
Nah, not so much. I think he had a big impact when he came, especially on the way the intensity he brought in our game. He changed a little bit of structure in the way we defended, and for the rest, we focused a lot on the defense as well. If you see that the chances we concede is very limited, I think there were now 4 games in the league that I didn't even have a ball on goal. So we improved on that point a lot. And for the rest, for me personally, not much has changed. This is the thing as a goalkeeper, you know, you need to save the balls, and that's your job. But we always like to build up from behind, so that didn't change.
You said that Rydström has brought you some intensity during the game, the matches. Is it also during the training that you feel like there's more intensity there?
Yeah, a lot. Yeah. We train like animals in a good way. No. But training is fun and training is nice, and we just work hard. So he brought that kind of extra in him as well. And you see, he's very driven. Even though he has the experience of winning the league already two times as a coach and one time as a player. But still, it's what he tries to talk to us about as well, and try to deliver his message. So, so far so good, and he had been a good impact on us, and that's what we try to keep and to maintain, and do it as well on Sunday, so we can keep this league streak going up.
He's an intense person too. He talks a lot. How do you handle that?
Everyone said he talks a lot.
He told us he has like long meetings with you guys.
Yeah, he has quite long meetings. So it's almost like going back to school. But no, is he intense? I don't know. Yes, as a coach, but as a person, no, he's a really cool guy. He's very open. It's very easy to talk to also. But he demands a lot from us, and I think that's normal, especially if you see the situation where we're in, the club we're at, the things we want to achieve, then you have to demand a lot from the players. And we have a good squad with a lot of young players as well who demands a lot from themselves. So I think that only works for a positive way.
Back to school and training like animals.
Yes.
Sounds nice, hard.
Nice headlines for the website and for Instagram, probably.
Very true.
How do you expect the game to be on Sunday against this young AIK?
Intense, but also fun, I think for them as well, it's the same like us. If they want to make something out of this year, then they need to win from us. And for us, it's the same. If we want to make something out of this year for us, then we need to win from them. So, just what I said. In the league, it's very close. So, it's a big game coming up. And I expect to be intense. Also, with defensive coach, you always know that we bring a lot, they bring a lot. So, just what I said. I hope it's going to be fun. And, don't make me say that, because then maybe else I get in trouble with the fireworks and stuff like this. But this we kind of like a little bit.
Is that one of the game during the season that you're looking forward the most to, playing a derby at the Strawberry Arena?
Oof, I don't know. I like the derbies at home as well, because then you play in your atmosphere. But going away with your fans and try to take 3 points at someone else's house, yeah, of course, that always feels better.
Thank you so much. Yeah. Good luck on Sunday. Good luck being back at school and training like animal.
Yes, thank you. If you want to come and watch, you're always welcome.
Thank you.
Yes, have a nice day. Bye-bye.
Bye. Ja, det är väl klart att Selina får vara lite orolig om han kommer nära där, eller?
Ja, nej, men jag menar, han är ju inne på, ja, men som man säger liksom, att ja, men det är förflutna och liknande. Men det är klart att det kommer hänga över den här matchen, den duellen som var där, och jag menar, det är ju hett som det är, att jag menar, AIK vill ju vinna på sin hemmaplan, och vill ju framförallt kanske inte att Hammarby ska springa mot ett SM-guld. De vill väl fortfarande håna Hammarby, för man har bara vunnit ett SM-guld på här sidan och liknande, så att Nej, det är en väldigt häftig match att se fram emot. Det är det verkligen.
Och AIK jagar ju tabellen också, precis som han säger. Alltså, det trodde jag verkligen inte inför det här året. Jag trodde absolut inte när de sålde Sadok och Hanna att de liksom är och snuddar vid Europaplats nu med de här juniorerna de spelar med. Alltså 28 poäng har AIK, Häcken 31. Det är ju, alltså, det lever ju allra högsta grad för AIKs del, och det skulle ju vara exceptionellt bra gjort om de skulle klara av att ta en Europaplats med tanke på förutsättningarna man kom in i den här säsongen i. Så, ja, de vill förstöra för Hammarby, men de vill ju jaga de här placeringarna också. Så, ja, det kommer bli sjukt häftigt. Derby i sig, men också att det handlar om så jäkla mycket nu. För det gör det ju inte alltid i de här derbyna. Det handlar om ju massor känslomässigt och så vidare. Men i tabellen nu så handlar det om jättemycket för Hammarby, AIK och för Djurgården. För alla är inblandade där uppe. Så ja, det ska bli jättekul att kolla.
Han tog upp det själv, alltså i sitt första svar. Alltså att de, they are chasing Sirius. Alltså jag trodde inte ens att han skulle nämna det.
Nej, de har börjat med det nu.
Ja. Men samtidigt, det blir ju också, ibland blir det tramsigt att låtsas som att man inte jagar det. Men Hammarby, med rätta, blir det ju att man ifrågasätter lite liksom all den här utvecklingen de har haft av klubben, och så har det inte blivit några SM-guld på här sidan. Och där Adrian von Heine förra året sa att jo, men Mjällby har en helt sans säsong, de sätter poängrekord, det här, det vi har gjort över tid gör att vi kommer vinna SM-guld. Och jag menar då, nu har man ju världens läge, för att det är klart att det är otroligt mycket ångest i Uppsala och för Sirius, att de har tappat så mycket som det är, och att de måste snegla bakåt. Skulle Hammarby vinna mot AIK, ja, då blir det ju ännu jobbigare för Sirius när de går in i sin match mot Malmö. Alltså, i det här läget när de är jagade, så är det ju jobbigt om Hammarby vinner, att de spelar för, och att det blir lite extra press då på Sirius. Mm. Så att, det är väl ändå rätt naturligt. Han och de har ju allt att vinna på att liksom prata om att vi jagar Sirius, för det stressar ju Sirius mer, skulle jag tro.
Ja, och även om det inte kommer vara just Celina då, med tanke på, alltså, han kommer inte kunna fightas med Celina den här matchen, men det kommer finnas, alltså, flera andra i det där AIK-laget som var riktigt bra i derbyn det här året, så. Ja, de ska nog kunna... Ja,
nej, men då, det blir ju alltid laddat i de här matcherna på olika sätt. Alltså, det lever ju vidare, och man vill, ja, man vill ha den här rätten att skryta och känna också att man, att supportrarna... Ja, det är så otroligt viktigt för supportrarna, vilket man ju fattar.
Mm.
Och att det bidrar till liksom hetskheten. Och jag menar, det kommer ju vara gott om folk på Strawberry på söndag, så att ja, det kommer vara en häftig inramning.
Och två lag som spelar en helt annan fotboll nu ju. Alltså, med AIK vann ju derbyt senast genom att bara vara mycket, mycket bättre. Och det har ju inte jag sett sen jag föddes, höll jag på att säga. Det är klart jag har gjort det, men de senaste åren så har de vunnit derbyn på något helt annat. Nu vinner de för att de har varit bättre taktiskt och tekniskt och ja, har liksom klarat att spela fotboll på ett helt annat sätt. Så nu blir det ju liksom Hammarby som spelar jättebra, och AIK som också kan spela jättebra, och det ska bli kul att se, alltså, vilken... Ja, det är omöjligt att AIK skulle börja tumma på det nu. Alltså, de har ju spelat det här sättet hela tiden och varit väldigt lyckosamma med det. Men nu möter de väl kanske de som, vad jag tycker i alla fall, är bäst i serien på fotboll just nu. Så ja, det kommer bli en rejäl utmaning för AIK också.
Sen är det kul att höra om intensiva Rydström. Alltså hur alla spelar så fort man ställer den frågan, bara... De är liksom inte långsamma med att svara med hur stor skillnad det är på träningarna, på matcherna och ja, då back to school också med de här långa mötena. Mm. Men de verkar ju köpa det.
Ja, och det har ju varit Henriks hela approach till det här, att han tycker liksom att fotbollsspelare, vi behöver ha dem längre tid, vi behöver disponera dem längre tid på dagarna, vi behöver ställa mer krav, vi behöver vara tydliga kring det, och det är väl det kan bli. Det var väl lite det gnällde som i Columbus där han ju fick sparken, att det blev lite en kulturkrock där, att han ville ha dem längre tid, och att så även då, så länge det går bra, det är väl det svåra även när det går dåligt,
det
då tar det emot med de långa dagarna, långa mötena, man tycker väl då tränaren är tråkig och kanske zoomar ut. När det går bra som det har gjort nu, att de har fått träff spelmässigt jämfört med vad de fick under Kalle Karlsson, då är det väl lättare att sitta igenom de mötena, även för jag har svårt att säga att de är snappar upp varenda ord. Han pratar lite långsamt ibland också, Henrik.
Han fick ju lite kritik, alltså, under Europamatcherna framförallt. Hur tycker ni att han har hanterat, och hur viktig är han för Hammarby med sin erfarenhet framförallt då i ett derby?
ett derby vet jag inte. Alltså, det är också svårt det där. Alltså, han kom ju... Alltså, han är ju inte... Det är klart han är bekant med derbyn. Det är ju alla. Men jag tror att det kan finnas något positivt också med någon som inte... Ja, men det är klart liksom, om det är någon som är jättehammarbyare som har växt upp med derbyn hela livet, det är klart att det blir något annat för den individen att stå och coacha ett derby. Nu fattar ju han såklart och har varit i allsvenskan så länge som helst, han förstår ju vikten av det. Men han kommer ändå in och liksom, ja, han ska göra det han är bra på. Och där märker vi, precis som Olof säger, att alltså, han lyckas liksom... att alla de ledande spelarna köper det han gör och det han säger, och när man vinner så tror ju alla dem på det också, även Besara som sitter utanför. Alltså, jag brukar alltid stoppa Besara under sen jag får se om, ja, menar du det du säger utåt eller inte, och jag märker ju han tycker han är kanon och jättebra tränare och en jättebra person också liksom. Så han lyckas ju verkligen få med hela sin trupp, och det tror jag när man går in i ett derby, om vi liksom åsidosätter alla känslor ett derby att göra, alltså att få dem att lyckas fokusera på rätt saker, där tror jag att han har en, ja, men jätteroll såklart. Och det är så många tränare som, ja, men misslyckas att få sin trupp att ha rätt anspänningsnivå, I guess, för ett derby, eftersom det är väldigt speciellt, och där tror jag Rydström är väldigt bra.
Ja, för om man ser liksom, jag menar, han har varit Sirius, Kalmar och Malmö, det har inte funnits några riktigt laddade derby. Jag menar, Skånefotbollen är ju lite havererad förutom Malmö FF på här sidan, och i Kalmar fanns liksom inte, finns inte samma närhet och samma Uppsala Sirius. Det, så att på det sättet är det ju något speciellt. Sen kan jag tänka mig att är det någon som, ja, men älskar en sån situation, så är det ju Henrik Rydström, att det blir hett, att det blir hetskt, att det blir laddat. Det tror jag han gillar, och att han, jag tror inte han heller, ja, men som du pratar om, att han får sina spelare beredda, och det tror jag att han också, ja, men gillar att få igång dem och naturligtvis försöka hitta rätt nivå, men att man gillar just derbyna.
Men det är svårt att tippa det här derby, tycker jag.
Ja, håller med. Ja, men jag tycker AIK, det AIK har gjort, det är ju... Ja, men jag hade ju inte alls trott det inför säsongen. Nej. Och med tanke på hur de har också ömsat skinn och att de har... Ja, det är oerhört imponerande, den resa de har gjort. Att de hittade ju verkligen rätt med tränare, om man jämför liksom både dem och Malmö FF som tog spansk tränare. Men att de inte... Ja, så har ju de hittat rätt, det gjorde ju inte Malmö.
Vi kan väl ta in en AIK-röst nu när vi pratar om det går att tippa det här derbyt på söndag eller inte. Jannik Geijer, vad säger du om den stormatchen som väntar på er hemmaplan på söndag?
Rolig match, spännande. Som ni säger, ganska ovisst, och det är kul.
Känns det redan som att du är inne i någon form av derbybubbla, eller när går du in i den?
Båda och liksom, det är svårt att säga nu, men det är klart att man är väldigt taggad på matchen, men det är ändå ganska långt kvar.
Berätta lite hur veckan har varit här, berätta lite om det förtroendet som du har fått ifrån José Ribeiro.
Nej, det är väldigt kul att få spela mycket, det är det man vill göra, så det är väldigt kul.
Vad känner du framförallt att du har utvecklat i ditt spel som gör att du ändå får fler startchanser nu?
Det är väl mycket av allt möjligt. Alltså, som mittfältare är ganska brett i hur du spelar. Du måste vara bra på många delar. Så det är väl framförallt helheten.
Framförallt att få speltid kanske. Så att du liksom vänjer dig med det här tempot. Men jag gissar det, alltså, i så ung ålder.
Jo,
att det är
så
man utvecklas mest. Att man får chansen att få spela.
Ja, absolut. Alltså, matchtid är ju det viktigaste för att utvecklas som ung spelare. Så det är klart det är en stor del.
Vad är det José Ribeiro har gjort som du känner som att han har fått er att funka så bra? Jag menar, jag tror att han har överträffat, eller AIK har överträffat de flestas förväntningar.
Men han är väldigt, alltså, jag kommer ofta tillbaka till det när jag får frågor om honom. Alltså, han är väldigt bra på att få oss att förstå och utveckla det han vill att vi ska göra. Så att alla är verkligen med på exakt det vi ska göra, hur vi ska göra det och när vi ska göra det. Så alla har en väldigt bra förståelse.
Det känns också som att han på något sätt kan få er unga spelare att våga saker. Att man vågar göra ett misstag istället för att gå runt och vara rädd. För jag gör det här misstaget så kanske jag inte får speltid i nästa match.
Nej, absolut. Han är väldigt bra med det. Att, just i det tekniska, att det blir misstag i det tekniska. Det händer alla spelare. Och det är något han liksom inte kommer hänga oss över, om ni förstår vad jag menar. Det är mer att... Så länge vi utför det taktiska rätt, då har han liksom förståelse att misstag kan hända. Det är ändå alla liksom.
Hur hanterar du anspänning inför en sån här stor match? Jag menar, AIK är ju ofta stora matcher i och med att det är så mycket publik på era hemmamatcher och liknande. Men hur gör du för att liksom ligga på rätt nivå?
Men alltså, när du väl spelar själva matchen så alltså, kopplar man nästan av liksom, från allt utifrån ett tag. Men innan matchen så är det väl mer att tänka att det är det här man har velat göra sedan man är liten. Och man ska vara väldigt alltså, glad att man får chansen att uppleva det.
Det var ju lite hetskt mellan Werner Hahn och Selina senast. Just alltså att det kan bli den typen av dueller och hetta på plan. Hur tycker du det är att hantera sånt?
Jag tycker det är kul. Alltså, fotboll, det är mycket känslor i fotboll, både på och utanför planen. Alltså, med särskilt våra supportrar som det är väldigt viktigt för. Och vi är fantastiska fans. Och vi vet hur mycket det betyder för dem och för oss. Och då vill vi liksom göra allt man kan då, ibland. Blir det sådana situationer, men det tycker jag är kul. Det är en del av sport.
Och förstöra så att inte Hammarby kommer ännu närmare Sirius, eller?
Ja, det är ju alltid roligt att förstöra lite för Hammarby.
Hur tror du att ni taktiskt kommer spela mot Hammarby för att klara av att ta poäng mot dem?
Alltså, vi går in i varje match med alltså, fokus på vårat framförallt. Såklart kollar vi på vad de gör och hur vi ska såra dem och sådär. Men vi vet och vi har visat det förut att om vi spelar vårt spel och får ut det vi kan så kan vi såra alla lag.
Du är mycket positivt här ju om José och det ska han ju självklart ha. Men när är det han blir riktigt irriterad då? Om han nu liksom har så mycket tålamod med att ni gör misstag, men han måste ju någon gång ryta ifrån.
Alltså det är väl alltså som alla tränare, de blir arga när träningsnivån är för dålig, när folk inte är uppmärksamma, när det inte går som man vill och engagemanget inte är på topp.
Ja, det är ju rätt. Det får man ju bli i alla fall.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen. Alltså det är
men det händer väl aldrig, eller?
Jo, det kan hända.
Du, hur kul är det att spela i AIK just nu när ni är en så ung trupp? Du är en del av den, ni är många som får chansen och det har gått väldigt bra för er.
Det är fantastiskt roligt. Alltså det är bra kemi i truppen och det ser man ju på plan också. Det är ett bra samspel och det är väldigt kul.
Då förstår jag att ni kom in med bra självförtroende till söndagens match.
Ja, det är klart. Man måste ju ha bra självförtroende. Annars är det egentligen ingen poäng med att spela sådana match.
Vad betyder derbyt, det andra derbyt som ni spelade men som ni vann på ett väldigt övertygande sätt? Vad betyder det för gruppen liksom, att ni gjorde en sån otroligt stark insats?
Nu mot Djurgården senast. Ja, exakt. Nej, men det är återigen samma grej med att det visar ju att när vi får till det taktiska, när vi spelar som vi vet att vi kan spela, då finns det liksom, vad ska man säga, alltså det är svårt att stoppa oss. Vi vet hur vi ska såra andra lag och då kan vi vinna alla match. Och det är ju väldigt skön liksom, känsla att komma in med att vi vet att vi kan göra det.
Laddar du upp på något annat sätt när det är en sån stor match? Behöver du göra någonting för att hålla dig mer kylig? Jag tänker att man behöver inte göra någonting för att få upp pulsen direkt.
Nej, det kommer ju lite av sig själv. Men alltså, för mig handlar det mycket om att i ett lugn, alltså, som jag vill spela min fotboll, är att jag vill ha ett lugn på planen och det är så mina styrkor kommer fram. Så för mig blir det liksom att bara se det på något sätt som en vanlig match, fast man vet att det inte är det. Så att man kommer in med rätt mindset och ett lugn.
Och sen kommer du in och så ser du hur fullsatt det är, hör sången och då kopplas allting på, eller?
Ja, då är det god och sur.
Det låter bra. Jannik, tack så jättemycket för att du var med.
Lycka till.
Vi önskar dig lycka till på söndag också såklart.
Tack så mycket, tack så mycket.
Tack, tack.
Ja, men det är ju häftigt att vara med i en sån klubb som man brukar alltid prata om att man internt, vi hade våra målsättningar och så, men även de måste ju varit lite osäkra på var man stod. Ja, liksom. Kommer en ny tränare, man vet inte riktigt. Och, jag menar, det var ju en stor skillnad från Michail som stod för ett annat ledarskap och framförallt satsade inte så mycket på unga spelare. Nej. I samma utsträckning. Att få vara med på en resa där man gör det så himla bra och det måste vara häftigt.
Ja, verkligen. Och precis som du frågar, Lina, så att vara omringad av så många andra i en liknande situation också. Det är klart att det finns stora fördelar att kunna kolla åt höger och se någon som har gjort hur många allsvenska matcher som helst, men också att kunna kolla sig, okej, vi är det här tillsammans, du och jag, vi har inte spelat innan och nu har vi fått chansen. Och så är det jäkligt häftigt också att så här, vi tog ny studenten, om vi ens har gjort det, vissa av oss, och nu får vi liksom vara med i den här miljön. Hur snabbt det kan ändra sig i fotboll också, beroende man är av en tränare som lyckas få fram det i dig, som ger möjligheten. För jag menar, hade man inte gjort det här i AIK, hade 90% av de här unga inte varit kvar i AIK nästa säsong. Man spelar ju nog division 1-lag typ. Alltså det, jag tror att det kan vara så stor skillnad på de här spelarna. Och ja, jäkligt kul för oss och för svensk fotboll att se hur många duktiga unga spelare vi har som med rätt ledarskap och rätt miljö visar sig nu liksom spela på en hög allsvensk nivå. Så jäkligt häftigt att få AIKs del där, såklart. Ja, oavsett om de landar den här säsongen, så supersäsong.
Och att alla spelarna pratar om José Riveiro på samma sätt. Det känns som att han har en sån otrolig förmåga liksom att bädda in de här talangerna och få dem att tro på det de kan prestera. Men precis som han sa också, det känns mer som att José Riveiro har ett humör i sig. Så att när det inte passar, när det inte är så som han vill ha det, då... jag kan bara föreställa mig att han kan bli väldigt arg också.
Säkerligen, och jag menar, det var ju som vi hörde liksom att ja, när det inte är den i intensiteten man vill ha eller fokuset, jag menar, det, så kan det vara på vårt arbetsplats också att man vill ha att folk är fokuserade, så att det gillar man väl också på något sätt, någon slags tydlighet kring vad som är förväntat av en. Det tror jag ändå de flesta uppskattar.
Ja, och tydligt vad man förväntar av. Han nämnde det också, att det jag läser in, han beskriver det, att Riveiro är tydligt vilka roller vi ska ha på planen. Det tror jag också är en superfördel för en ung spelare att komma in, okej, i min position så förväntar jag det här av dig. I speluppbyggnaden ska vi göra så här. Jag tror det underlättar så jädrans mycket för en 18-åring att veta, okej, när jag vänder upp här, då kommer den passningen finnas och den. Om vi går tillbaka till Thomasen där det var lite mer spela på chans. Jättesvårt att som ung spelare bara lita på sin egen förmåga. Jag tror verkligen på att han är tydlig i vilken spelarroll har jag för dig och dig och dig. Det är mycket lättare att prestera för de här unga spelarna. Och det tycker jag liksom genomsyrar när de återberättar vad de tycker om i Riveiro. Att det är tydligt. Många av de här unga spelarna är duktiga taktiskt redan från början och duktiga tekniskt. Och det passar ju in perfekt med honom. Men som Olof säger, alltså när han värvade så man läste vad han hade varit, så jag tänkte att det här kan ju också gå helt åt helskotta såklart. Men det har han ju verkligen inte gjort.
Nej, på det sättet. Det lät ju väldigt likt när liksom Malmö FF respektive AIK pratade om sin gedigna process och hur man hade liksom hittat exakt vad man hade letat efter. Och då kunde man ju ändå sätta lite frågetecken kring bägge två. Man visste inte riktigt, och så har de fått en sån fullträff.
Var det länge sedan det var så här hett Stockholmsderby, eller? Eller minns jag dåligt?
Ja, det tror jag faktiskt. Att det är inte de alltid heta?
Jo, men jag tänker poängmässigt och tabellmässigt. Att det var två lag som var så högt upp.
Ja, det är väl... Ja. Det finns ju några exempel. Men det som kittlar mest tycker jag är att... som jag är inne på, att det liksom är två så spelande lag som ska mötas nu. Och för det känns alltså ännu mer öppet tycker jag, att man liksom, man vet inte, vem kommer vinna matchen i det taktiska och det tekniska. För de här två lagen har inte särskilt ofta hamnat i den situationen. Så det, ja, ska bli kul.
På söndag får vi se.
Ja.
Vi ska gå till ett kort break. Efter det så ska vi prata med Elfsborgs Leo Östman och se hur läget är nere på den andra kusten. Välkomna tillbaka in i värmen. Vi ska snart prata med Leo Östman. Men först kan vi väl bara landa lite här i Elfsborgs formtopp som de befinner sig i.
Ja, de hade ju en väldigt svag period länge, men sen tre raka segrar och sen utkryss mot Blåvitt efter sen kvittering av just Leo Östman. Men det var väl ingen jättematch av egentligen något av lagen, men det har ju sett väldigt mycket bättre ut än det gjorde tidigare. De har ju plötsligt blandat sig i liksom kampen om Europa, som ju vi såg tidigare tabell, så är de ju med där och hugger på en Europaplats, vilket nog hade varit någonting Björn Hamberg hade varit velat ha första säsongen som huvudtränare.
Verkligen.
Vi säger välkommen till Leo Östman. Och ja, vi pratade precis om att du blev poängräddare mot Göteborg här i helgen. Jag antar att du har sett om det målet fler gånger än det missade friläget, eller?
Ja, faktiskt. Det är skönare att kolla på det målet faktiskt, skulle jag säga. Det frilar jag glömmer helt bort faktiskt.
Men du berättar lite mer då om, vi sa ju här, nu får vi till och med
taskigt att skicka ut det här.
Friläget är det ju. Det behöver du inte titta
nej,
på.
Nej,
det
fan.
Nej, jag kan inte visa mål istället.
Ja, det kommer, nej, det var riktigt. Det är kontrollrummet. Nu kommer det.
Nu
så.
Det var desto snyggare.
Där, ja. Ja, det är fint. Det är bättre gjort faktiskt.
Hur kändes det då att sätta dit den?
Nej, det var jävligt gött alltså. Speciellt efter missen så. Man fick revanschera sig om man säger så. Mm.
Fick du lite extra energi där då efter det missade friläget och tänkte nu... Ja, men ett mål ska in i alla fall.
Ja, eller så här, jag kände fan, jag kan inte gå på plan innan jag gjort ett mål. Jag kände nästan. Alltså, det har varit jobbigt att sova på natten om jag inte hade gjort mål.
Ja, vad var det som gjorde att det inte riktigt stämde? Det var ju en lite låst match mellan er och Blåvitt.
Nej, jag tyckte vi gick ut skitbra och började riktigt bra. Och sen blir det ju så, alltså, de är på hemmaplan och får de lite momentum så... kommer publiken igång och det är svårt att bli av med det liksom. Så nej, jag vet inte, vi fick inte riktigt bättre pressen och de täckte ner oss, fick väldigt mycket fasta och vårt anfallsspel slutade inte fungera, så nej, de gjorde det bra och vi gjorde det sämre skulle jag säga.
Man har ju hört att fotbollsspelare har mycket fritid, men du visar verkligen upp allt du gör här när du inte är på fotbollsplanen bakom dig. Det är darttavla och golfbägen i bild.
Ja, jag sitter i mitt pojkrum här tänkte jag säga, men nej, jag är faktiskt riktigt dålig på båda måste jag säga. Men det är roligt att göra något annat.
Men då är det ju bra att du har det nära till hand så du behöver öva upp i alla fall.
Exakt. Ja, jag vet inte. Min tjej blir nog inte så glad om jag står och skjuter golfbollar här i rummet. Men...
Chippa över henne som Tiger Woods pappa gjorde.
Du, ja,
vi var ju inne här lite på att ni hade tre raka segrar innan Blåvitt matchen. Där blev det ju en poäng tack vare dig. Berätta lite om vad din känsla är kring att ni ändå kunde vända på detta och nu vara på jakt efter Europaplatser.
Nej, alltså vi var ju väldigt konstigt. Vi fick ju ett väldigt snabbt tränarbyte. Det var ju ingen försäsong med han liksom. Så, och nu har vi ju fått igång en spel. Vi har ändrat från en treback till fyrback. Fått in lite mer spelare som passar på de här positionerna. Och det känns som att vi kommit igång och hittat våra platser liksom. Och jag tror bara vi kommer bli bättre och bättre skulle jag säga.
Det var ju mycket snack om att Björn Hamberg var ju iväg med landslaget under VM och jag menar, ni var ju lediga en liten del av den tiden men inte annars. Hur mycket påverkade det att han inte var där?
Nej, det är klart man vill ha huvudtränaren där, men samtidigt så tycker jag att han hade bra kommunikation med resten av staben som gjorde det bra när inte han var där. Jag tyckte vi hade bra träning ändå så... Kanske lite tur för oss då att Sverige åkte ut tidigt så vi fick tillbaka tränaren till första matchen. Men...
Vad har han tillfört? Hur skiljer han sig mot Oskar Hiljemark som ju snabbt drog till Serie A?
Nej, jag tycker vi är mycket mer flexibla och bättre taktiska. Fått upp ett grundspel och jag själv som ung och så känner att jag kan slappna av lite mer när jag spelar. Att det är lite mindre rotation och man får lite mer förtroende skulle jag säga.
Du, vad säger du om jämförelsen här som görs med dig med Per Frick som kom upp i var och varannan intervju? Lever du med det eller?
Ja, det gör jag. Det är jävligt kul. Och han är ju legend där i Borås och jag gläds på honom det kan jag säga.
Köper du hans kläder?
Ja, faktiskt. Jag var ju med i en intervju här nu, även om ni har sett den. Men,
nej, jag missade det. Vad var det?
Nej, jag vet. Jag var bara där och... Och var perfekt när jag säger. Nej, men han har fina kläder faktiskt.
Ja, han lurar på dig något.
Ja, du kan visa upp
han
det här
i sändningen. Han lurar på dig något från lagret.
Nej, jag vet inte om jag ska göra någon smygreklam här. Eller? Nej, men det är bra kläder. Det är bra kläder.
Ja, bra.
Ja, det är ju gammal textilstad. Men vad har du lärt dig av honom? Att nu är han ju skadad, men liksom innan dess.
Ja, men det är väl mest den här fysiska delen och hållupspelet som jag tyckte jag var lite för ung och svag i förra året skulle jag säga. Och det var därför jag spelade mer på kanten förra året. Så det är väl mest det fysiska och lite fula spelet som man kan ta mycket lärdom av. För där skulle jag säga att han är toppklass liksom.
Ja, det får man verkligen säga.
Inspireras du mer av spelstilen än av hans klädstil skulle du säga?
Ja, jag gillar båda faktiskt.
Ja, det är bra.
Det är bra.
Hoppas inte han kollar på det. Jag vet inte.
Nej, vi kommer inte lägga ut det på sociala medier. Just Degerfors hemma, som ju är lite i samma läge som Blåvitt, slåss i nedre delen av tabellen, ni övre delen. Vad känner man inför ett sånt möte?
Nej, men man vet att det kommer vara en tuff match, och de kommer ju spela rätt cynisk, gissar jag, och liksom kommer brinna för att ta de här tre poängen. Men ja, vi är på hemmaplan och vill försöka få matchen så vi styr den, inte som när Blåvitt kunde styra den mot oss, så tror jag att det ska gå bra.
Vad skulle du säga har gjort att du har kommit igång med målskyttet så nu? Är det något som du har tänkt på, något du har tränat på? Är det mentalt?
Det är klart att det är mentalt. Och sen också, förra året var lite mer ett komma igång år för mig. Och jag känner mig liksom dubbelt så starkare nu. Och alltså, inte bara fysiskt, alltså mentalt också. Och jag känner liksom att jag kan slappna av när jag spelar. Och jag känner mig i bra form. Jag känner mig gött med självtroende. Och då, det är det man behöver som anfaller.
Mm. Du har varit mer i gymmet än på golfbanan?
Ja, det är nog bra det, tänkte jag säga. Men jag har ju blivit bättre på golfbanan. Så det är bättre att vara i gymmet.
Du, det här alltså jakten på Europaplatsen och att ni är inne i ett bra stim nu. Du säger att spelet har börjat sätta sig under Hamberg. Det känns som att lagen framför er i tabellen ska se upp lite för Elfsborg.
Ja, det skulle jag säga. Det tycker jag. Nej, men vi spelar bra nu och vi är på en bra plats. Så jag tror att alla lagen kommer tycka att det kommer vara jobbigt att möta oss.
Det låter väldigt bra. Vi säger tusen tack Leo för att du var med oss. Lycka till på matchen, lycka till med golfen och med darten och med Fricks kläder.
Ja, fan, tack så mycket.
Kör hårt, lycka till.
Vi har bara med unga talanger här,
ja, men
som har hela livet framför sig.
Ja, men man är också van ibland när unga kommer in att känns att det där är inte många högskolepoäng, men nu är det liksom två killar på rad där man känner att de är riktigt med i, de är med när de snackar. Man märker, jag får i alla fall stor förtroende alltså för de bägge. Känns som de kan ta in de flesta instruktioner där ute på planen. Det märker man också.
Vad tänker du om Leo och det du har sett av honom?
Ja, men att det finns ju någonting i det här med Frick och att han väl lärt sig det. Sen är det väl också tryggheten att hitta en tränare som, ja, om man läser lite mellan raderna, kanske att han trivs bättre med Hamberg än med Hiljemark. För unga spelare handlar det så mycket om förtroende. Att någon litar på en. Någon ger en ansvar. Någon ger en, och det brukar, eller kan ju ge effekt. Och det är uppenbart att det har gjort det i hans fall. Och jag menar, att komma tillbaka efter den. Alltså det har man ju ändå sett många gånger. Den typen av friläge man hinner tänka för mycket och blir i kappsprungen, medan det när han väl ordnar kvittering är otroligt snyggt i det läget. Och att inte liksom, ja, men att fortsätta köra på trots det. För det var ingen, jag tycker inte de inledde okej Elfsborg, men annars var det ingen stark match. Man trodde ju liksom de kom från tre raka. Sen är det klart att gräset, Ullevi, de är ju starkare hemma på plasten på Borås Arena där de möter Degerfors.
Hamberg hade varit ute, jag läste någon intervju, och gett Leo väldigt mycket beröm, vilket ju också är smart, för att det är klart att spelarna läser det och känner in att man har förtroende från tränaren. Hamberg då, att han då har satt spelet under pågående säsong när han ändå varit iväg på ett VM, men ja, nu ska de då ha fått pusslet att ligga rätt.
Ja, och det var ju lite som han berättade, att de fick ju ett snabbt tränarskift, att Oskar Hiljemark, alltså man kan ju förstå att Oskar Hiljemark ville iväg till testa CA, även om det inte gick så bra, att han är utan jobb nu, men man förstår det, och man förstår, det var ju på något sätt schysst av Elfsborg. Sen var det väl många som satt ett stort frågetecken kring Oskar Hiljemark kring förra året i Elfsborg. Men att Björn Hamberg kom in, och sen är det ju speciella förutsättningar. Jag menar, de ville ha den tränaren. Ja, men då ingick det här. Jag vet att Nordin Gerzic och Alexander Axén kan varva igång kring just det att han var på VM. Medan jag kan känna att, ja, men de ville ha Björn Hamberg. Otroligt intressant tränare. Men då fanns den här liksom haken att han skulle åka till VM. Då fick man ju lösa det på bästa sätt. Och det ser ju ändå ut att ha funkat förhållandevis väl.
Tror du att Björn Hambergs Elfsborg kommer klättra i tabellen?
Ja. Jag tror att de landar topp 6. Men jag tror inte att de kommer nå Europaplats.
Vad är din känsla? Hur mycket har de trummat igång?
Ja, det är ju det att det är så, som vi har sett flera gånger i tabellen, det är ju tajt, det är många lag som är med där. Alltså de behöver men fortsätta som de har gjort nu, förutom då blåvitt matchen. Alltså, vinner de mot Degerfors, ja, men så länge de är med där, så, och jag tycker att man får ändå ha i åtanke den här fjärde platsen som kan vara värdefull. Jag menar, ja, blåvitt klart, använder fjärde platsen genom att de fick en Europaplats även om de sen inte klarade kvalet, men att det finns den vägen, och framförallt efter förra året för Elfsborg så är ju detta ett väldigt kliv framåt, ja, och det behövs absolut. Ju liksom för att känna att man är på väg och att man kan locka dit spelare som kan känna att ja, men går jag dit så får, det är en utvecklande fotboll och jag kanske kan ta en flytt. De har ju också sålt en spelare de senaste åren, att det är en bra förening att ta de här kliven, och det är lite lugnare än i, det är ju att representera AIK, Hammarby, Malmö, Blåvitt, att det är mycket mer fokus kring dem, att jag ska inte säga att Elfsborg är en skyddad verkstad, men nästintill, att liksom det är en bra miljö att utveckla som spelare.
Och ofta gjort väldigt mycket rätt saker, alltså Elfsborg, både med unga spelare och med äldre spelare, och jag tror alltså för när spelare värvas till klubbar, oavsett på dam eller här sidan, så jag mässar ju tre pers som har haft en tränare och frågar alltså bilden av hur är den och så vidare. Och jag tror att Elfsborg har satt en betydligt mycket bättre situation nu med den här tränaren tidigare med Hiljemark, vad som sägs inom spelartruppen. Jag tror att de trivs mycket, mycket bättre, tycker man märker på den här intervjun också. Att ens nämna, de brukar vara så sådär, inte nämna någon fördel utan så här är den. Men nu får man till och med höra att i jämförelse med er är det mer så här taktiskt. Och ja, jag tror
ja, och bara jag tyckte att han vågade säga att det fanns ett grundspel,
ja,
som var viktigt för honom som ung spelare. Ja. Det var ju väldigt tydligt. Mm. För det upplevde han att det inte fanns under Oskar Hiljemark, uppenbarligen. Mm. Sen skulle säkert Oskar Hiljemark ha en annan synpunkt.
Man var nog inte ensam om de känslorna. Nej. Under Hiljemark, tror jag.
Och att vi har pratat om två tränare nu då som vågar satsa på unga spelare och som har fått resultat av det.
Ja, och det är ju alltid häftigt, och ibland är det ju så att när man tvingas av ekonomiska skäl eller av olika skäl satsa ungt, så ibland kan det ge en väldig effekt för att det finns resurser. Jag menar, jag tror att det är säkert många AIK som hade det på känn redan innan, men de har fått liksom beviset här att ja, men det fanns en jävla massa intressanta talanger som var beredda att ta det här klivet, men de fick aldrig chansen.
Någon som ska få chansen efter vi har varit på ett kort break, det är vår allas Simon Tern. Så det ska ni ju självklart hänga kvar, så ni får höra om hans krönika den här veckan. Välkomna tillbaka till den tredje perioden av Bollklubben denna torsdag. Trevlig timme än så länge.
Mycket, nu blir det ännu.
Nu
bättre, tror jag.
Det är nu det kommer. Nu, det är
nu växlar
liksom...
vi upp.
Ja, så får det bli.
Släpper vi en
Superettan-stjärnan
investerar en allt vad han är.
Ja, verkligen. Det, han har ju till och med en egen vignett som vi ska få se här. Med en hackig vignett så välkomnar vi Simon Tern till studio, till snacket. Och du är tillbaka i källaren. Lite där du hör hemma, eller? Hur känns det?
Ja, det är här nere jag får sitta. Nu barnen badar där uppe, så det var ett jäkla liv.
Ja. Det ser ut som du sitter där och gamer, spelar kod eller någonting.
Nej, inte sånt. Ny modernhet håller inte jag på med.
Ja, okej, vad spelar du för gamla spel då?
Age of Empires spelar lite grann.
Monopol,
ja. Katan.
Jag är ändå imponerad att du har ett bra och fungerande wifi så långt ner under cement och jord.
Ni ska inte säga för mycket nu, för nu är det den positiva linan här nu. Men än så länge så funkar det ganska bra faktiskt.
Jag tänker det, vänta för honom, vad skulle de annars göra på landet? De måste ju ha wifi så det händer någonting. Ja, men du är ju mitt ute på bystan.
Men Simon, att du ifrågasätter landet.
Du är ju en halvbonde själv, Olof.
Va? Ja.
Alltså, det är väl Olof är ju en halvbonde själv.
Nej, det är jag inte. Lund är ingen bondstad, det kan jag säga dig. Värnamo däremot.
Tre av fyra i den här sändningen är ju faktiskt...
Ja. Vi stannar där, eller? Mm. Simon, du har ju skrivit en text, en krönika som är publicerad på Fotbollskanalen. Och där säger att det står Simon Tern kolon bedrövligt i Malmö FF mått mätt. Så vi kan väl börja i den änden. Det känns som att veckans krönika innehåller Malmö FF-kritik.
Ja, nej, men jag skrev ju lite om det Olof och John hade ju, tyckte jag, en bra diskussion efter matchen där man hade lite olika infallsvinklar på det. Olof har ju erfarenhet och levt lite längre än både jag och John som är lika gamla ju, och har ju med sig kanske en längre historia kring än vad vi har, och jag som också har verkat i föreningen på tidigt det där 10-tal ju, och tycker väl det är lite intressant jämförelse med vad man alltså så har varit och vad man är och vad man kan förvänta sig och där. Och jag, nu för er som har sett den så tycker jag väl att både John och Olof har en poäng, men jag tycker på något sätt att det blir man skyddar sig lite för ofta tycker jag i processer och det här som klubbar håller på med liksom i om organisationer och att det liksom ska vara någonting, alltså att fotboll är mycket mer komplicerat än vad det egentligen är, och det har jag väl kanske lite svårt för i vissa fall, och nu är det väl ingen i Malmö som tycker det är bra att förlora med 3-0 hemma, men det känns på något sätt som att det finns en liten acceptans kring det nu, bara för att ja, men nu är det en ny sportchef och en ny tränare, och det tycker jag väl är lite märkligt ändå, när man ser till när man fortfarande har den positionen som Malmö FF har och som de inte hade på den tiden när min far var aktiv på sent 80-tal och när de hade stora framgångar där. Och sen har det väl 15 år från 89 till 04 innan man lyckades vinna igen. Och där tycker jag den jämförelsen blir lite skev med tanke på att man sitter i en sån ekonomisk position just nu och man måste kunna förvänta sig väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Även om det är liksom en omorganisation och det är en ny idé och identitet. Alltså en tränars uppgift är fortfarande att få ut max av laget och få sina spelare att bli bättre. Och nu har det ju inte gått så lång tid så det är ju liksom alldeles för tidigt att döma det. Men jag tycker man ska ha med sig det hela tiden, att man liksom inte skydda sig bakom att men nu ska vi göra något nytt. Nu kanske det här tar 1,5, 2 eller 3-4 fönster innan man har satt en trupp som man vill ha. Och det där har jag väl lite sådär halvsvårt med, tycker jag.
Men det är väl ingen från Malmö som har sagt det. Det var ju mer jag som ville ge ett annat perspektiv på att jag tycker att det finns en... Eftersom jag kommer från Lund och har många vänner som håller på Malmö FF. Och nära Malmö FF, sett mycket av Malmö FF, så tycker jag att det finns en lite naiv tro att allting bara ska kunna rulla på. För så är det för väldigt få klubbar. Men jag upplever inte att vare sig Filip Berglund eller någon annan går ut och försvarar att vi förlorar mot Djurgården med 3-0, utan de säger ju att det är dåligt. Men sen finns det ju förklaringsmodeller. Jag tror framförallt att det finns en rädsla i styrelsen när man förlorade 100 miljoner förra året, för man inser hur snabbt det kan gå, att man har rätt långa kontrakt med många spelare, att det finns en kostnadsmassa som äter. Och jag menar, förra året sålde man ju spelare och spelade i Europa, ändå förlorar man 100 miljoner. Då kan man ju inse hur kommer det se ut resultat för 2026. Och du som är investerare och egen företagare vet ju att man vill ju ha koll på kapitalet, och när det brinner till så i kassan så kan det ju bli jobbigt väldigt, väldigt snabbt.
Nej, absolut. Och nej, men jag menar med i det breda, alltså så att om man talar om processer, för det är ju någonting som är väldigt modernt idag, om man talar om men vi har en utveckling och vi ska ha en process i det och där, så tycker jag att ofta att man landar i att man sätter sig i ett litet skydd när man använder det ordet framförallt, att liksom att man ska på något sätt ha någon acceptans att det här kan ta lite tid innan, och där tycker jag väl fotboll är ju en färskvara, och det handlar ju om att få ut så mycket som möjligt av varje spelare i. Och det är ju inte bara i Malmö FF jag tänker på, utan det är ju även i det stora hela de sista åren som har varit, att det är liksom, men det är en process. Jaha. process. Ja, det handlar ju fortfarande om att du ska vinna matcher. Sen så finns ju, är jag ju helt med på att om du har ett samma lag i ett och ett halvt år, du får bygga en trupp och likt det som kanske var, det var Malmö FF som var här tidigare. De hade många spelare som självklart innan Nasi och Hugo Larsson och allt det här som kom fram. Att det finns perioder när man kan bolla dem en lite längre period, så är det klart att du får en utveckling och du får ett bättre spel. Men så fungerar ju inte riktigt fotbollen idag, utan den är ju lite mer hattig än vad de kanske har varit tidigare. Så det är väl mer det som jag menar med just det. Jag tror det blir ju lite riktat mot Malmö FF med tanke på att det är ju de som är färskat minnet just nu, men jag menar inte att det är en kritik mot klubben i sig, utan jag menar mer att det är en kritik mot processerna, alltså att man använder sig av det och att det ska vara någon typ av skydd, att ja, men vi måste göra om alltihop som har varit. Och vi såg, det kan det ju vara till viss del att man behöver göra, men jag tycker att man ska använda det som ett skydd oavsett om man är Malmö FF, Djurgården, Sirius eller Mjällby eller vad det än är, utan det är liksom fotboll är fotboll och det går fortfarande ut på samma sak som det gjorde från begynnelsen när man ska göra mer mål än motståndarna.
Om du ser till Blåvitt som ju du varit i, som ju befunnit sig ännu längre i många olika processer som inte lett någon väg, och jag menar återigen är i en bottenstrid men ju har på något sätt samma, ja, nästan lika många SM-guld som Malmö och liknande. Kan du se något där, vad det är som gjort att de har hamnat snett, att de inte kan bryta sig loss från den spiralen, att det har tagit så lång tid?
Men jag tror väl framförallt kanske att man har landat i, om man ser till många av de andra lagen som har fått stor framgång nu i det närmaste minnet, och Mjällby och Sirius och sådär, så har de ändå lyckats med sina rekryteringar på i ett långsiktigt perspektiv. De har också byggt ett värde och säljer spelare vidare. Jag tycker väl, ni får hjälpa mig här, men förutom Jalkoje så vet jag inte om de har haft någon vidare sådär försäljning som något sätt också har blivit en viktig del där det bygger någon typ av grund ju liksom för föreningarna, för att man också ska kunna plocka in lite mer kvalitet och liksom förädla det på något sätt. Och det är klart att det är väl helt naturligt att plocka in de äldre spelarna man gjorde, men det blir ju också lidande av något annat. Den mixen har man ju inte riktigt lyckats med. Så, du vet, tränare kommer att gå och så kommer det alltid vara. Alltså, alla har ju någon typ av unik egen idé och det är liksom så. Och där har man väl varit i Göteborg som att man har haft lite olika försök. Det ena går från det när jag var där med Micke Stara, där det skulle bli liksom ett lite enklare form av rakt 4-4-2 med det här klassiska som gjorde Blåvitt bra förr. Och sen har man varit med nu Stefan som är ju kanske lite annorlunda, och det skulle ju gå från förra året så var man väl lite mer direkt i år, så skulle man bli mer kontrollerande och så funkar inte det, och så blir det liksom, ja, det blir ju, får man ett resultat så spelar det ingen roll vad du har för liksom idé eller identitet, för då får du aldrig lugn och ro, framförallt inte i de klubbarna. Men i det stora hela så tycker jag väl framförallt det att man inte har fått någon riktigt sving på den transfernettot som egentligen behöver vara större om man ska konkurrera ekonomiskt med många lag idag som har gjort det väldigt bra i form av Hammarby, Djurgården, Mjällby, Sirius som har ju gjort det fantastiskt med alla de spelarna de har, och framförallt lyckats med kanske den viktigaste positionen som är i det, och det är ju en forward, för det är ju de du kan få mest pengar för, och det har ju Sirius varit gång på gång nu, extremt skickliga och skapat ett bra kapital med det, och likaså nu med, om man ser till Västerås med han Ladefogel som kom för en billig peng och så det är ju där du på något sätt kanske gör dina större försäljningar, och där har väl inte IFK Göteborg riktigt lyckats med det och kunna bygga det kapitalet som behövs för att man ska kunna konkurrera på den övre halvan idag i Allsvenskan.
Emma, innan vi går tillbaka då lite till Malmö FF och till Terns krönika, vad tycker du om den processen de är i, och hur mycket kan man skylla på en process och liksom tänk framåt och hålla supportrarna någonstans lugna?
Och det är väl den största utmaningen, att hålla supportrarna, som Simon säger, alltså vår generation, många som hejar på Malmö FF har ju mest varit med om, alltså, att Malmö är hur bra som helst, men just när det är så här, jag har lite svårt när man hamnar i så här dåligt får inte vara, eller så här, det ska inte vara så här illa. Ja, men det är ju hur många andra lag som gör bra ifrån sig dagligen i sin verksamhet också som utvecklas. Så om vi bara kollar på ekonomi, då ska ju Mjällby aldrig lyckas vinna SM-guld. Då ska väl ha Djurgårdens bästa ekonomi i Allsvenskan eller Olof.
Hammarby gick möjligen också. Ja, men Djurgården har ju tagit kliv.
Ja, och då ska de ju då komma två. Det är som att Malmö FF är väl det lag som... Att de får inte göra misstag utan att vi alla, eller många av oss, skriker. Att säga. Så där får det inte gå till i Malmö FF. Men naturligtvis kommer det göra det då och då. Och då är väl den största utmaningen att, vad jag tror, inte agera förhastat. Att inte bara köpa in för att köpa in och liksom kunna bottna i, tycker jag, att ha lite tålamod. Men att liksom, ja, inte sälja bort sig snabbt eller bara ta in för att det blir hetsigt, utan... Nu tycker jag det är så många spelare som... Alltså det, om man kollar på Malmö FF 11, det är ganska mycket som enligt mig då, som skulle behöva hända i den där elvan för att de ska vara ha en så lika bra elva som de har haft i tidigare säsonger. Så ja, om jag ska, jag känner mig lite mer Olof Lund än andra. Liksom det här, ja, jag har lite svårt för det här, så här får det inte gå till. Okej, men så kommer det gå till ibland. Man kommer ju göra snedsteg som gör att man hamnar i en situation. Och det händer väldigt sällan i Malmö FF. Men det som blir spännande att se hur långt de kommer vara kvar i det här och hur snabbt det kommer vända. För Hammarby är väldigt mycket bra saker och så vidare. Men det känns konstigt naturligtvis för oss som är lite yngre att Malmö är så här dåliga.
Simon, någon som inte har tagit många steg fel den här säsongen som du hyllar i din text, det är Häckens Gustav Lindgren som du skriver växer och växer på dig.
Mm. Jag ska vara ärlig och säga att när jag träffade Erik Friberg och Martin Eriksson första gången nu i våras när jag tror jag gjorde Häcken Guys, så sa jag liksom, för han började väl spotta in lite så mål så där lite halvt tidigt, inte jättemycket men lite grann, och de var helt övertygade på honom och jag var inte riktigt det. Jag kommer ju mest ihåg honom från Degerfors där i vi mötte ju dem och han spelade ju på topp där i den på 23 tror jag han kom och gjorde det ju bra 24 där i Superettan när de studsade tillbaka och vi sålde till England, men jag var liksom hade inte riktigt det greppet om han ändå, kände jag, som jag tycker han har visat nu med han har ett ofantligt steg, alltså han är riktigt riktigt rapp och driv som är imponerande och en målfarlighet och en kyla tycker jag framför boxen, så att han har vuxit jättemycket på mig och jag tycker han är en jättebra striker och kommer säkert fortsätta, är lite som måltjus, inte jättemycket mer kanske i spelet, men ligger hela tiden på rulle och liksom hugger och när han får lägen så stoppar han ju dit bollarna och jag tror ju att han kommer kunna fortsätta göra en. Och där har vi skytteligan också, ja, som det är inte alls omöjligt att han kan peta in lite mer mål än de som är där. Det tror jag absolut han skulle kunna göra om Häcken fortsätter. För de gjorde ju också en väldigt, väldigt, väldigt bra match mot Sirius där de var totalt dominanta, tycker jag, överlag.
På tal om självförtroende så sa han väl i någon intervju inför säsongen att han skulle vinna skytteligan. Så han kom in med bra självförtroende och delar ju inte har blivit stukat efter den här inledningen.
Nej. Det lär jag absolut inte ha blivit. Så att, nej, men jag tror att han kommer fortsätta göra mål och vara viktig för Häcken i jakten på Europa där, som de ändå är med bakom.
Sen går vi till en underrubrik som fick Olof och Irma, framförallt Irma då, att reagera. Det är att du lyfter på hatten. Nej, för det, Hammarby.
Det här får stackars Simon få klä skott nu. För John och Nordin, jag var ju redan lack. Jag har varit 7 gånger i samma sändning som jag lyfter på hatten för det här. Jag bara, men nu får ni sluta lyfta på hatten. Jag orkar inte höra.
Du har ju ingen hatt ens, Simon. Nej, var är hatten?
Nu får du gå och hämta hatten.
Så när jag läste det, jag bara, det är med Simon, inte en till som lyfter på hatten.
Jag lyfter på hatten. Gjorde jag det?
Ja. Det står här i mina papper i alla fall. Står det. Bara lyfta på hatten för Hammarby.
Men det vi har för dåligt.
Hade du skickat den till mig för koll så hade jag strukit
vi
den.
Det vet du, alltså det är vår generation, vi har för dåligt ordförråd. Eller jag är helt okej, men många andra.
Men det är också ännu det är också ännu bättre.
Jag lyfter på hatten för dig, Simon.
Tack, Olof. Tack.
Men du skriver också, det går inte annat än att att lyfta på hatten. Det finns alltså inget annat att göra än att lyfta på den.
Stackars Simon fick klä skott för min tidigare irritation.
Riktigt elakt. Det är Irma som har planterat hos...
Det är ju mobbare, vet du. Ni är ju mobbare.
Irma har planterat hos Lin som ska väva igång den här.
Och så att jag messar Nordin under sändning. Nu får ni inte säga det en gång till. Nej.
Jag ber om ursäkt.
Olof, vad vi ska använda nu på derbyt på söndag, då ska vi använda mycket hatt.
Ni kommer i hatt till sändningen.
Blåvitt ögryte ju. På söndag. Derbyt man alla ignorerade.
Ja,
bara snack om 08 derbyt, men verkligen. Det stora, riktigt tunga derbyt är ju Göteborg. Där är du och jag. Första gången jag jobbar ihop med dig.
Kul, Olof.
Ja, det ska bli spännande. Får se om jag lyfter på hatten efter sändningen.
Jo, jag kände första gången jag jobbade med Simon att det här...
Där du lyfter på hatten.
Ja, eller jag mässade till Mika för mig. Han var riktigt bra att jobba med.
Så.
Ja, trevligt.
Men du, bara berätta lite innehållsmässigt då, i det här hattlyftet. Vad är det du liksom känner framför allt med Hammarby att du lyfter på hatten för?
Nej, men jag ser inte hur de ska kunna, just nu känslan hur de ska kunna tappa poäng, om jag ska vara ärlig. Det är den känslan jag har när man, det jag såg live nere i Kalmar, och då har jag gjort Kalmar en del matcher och de har stått upp mot alla lag på ett bra sätt tycker jag. Men den översköljningen, jag kan inte komma på något jag varit med om och sett en värre kross än den matchen under de första 60, 65, 70 minuterna. För alltså de var så bra och jag har så svårt att se hur de inte ska kunna fortsätta och bli bättre. Alltså så, de kanske tappar någon spelare, men jag tycker att de har så mycket bra spelare att det inte kommer märkas jättemycket. Alltså så att, och sen självförtroende nu på det och känner liksom lite häng på Sirius och de är tvärtom och det känns liksom jättejobbigt att vara... Och 3 poäng är det ju till och med, eller 6 poäng är det ju, men det är ju 5 kan man ju säga med tanke på att Hammarby har klart bättre målskillnad nu tror jag. Med tanke på att de fick pisk med 3-0 och de vann med 2 så tror jag väl om vi får rätta med det, men jag tror att de har klart bättre målskillnad. Så att, då är det ju 5 poäng egentligen om man ska mötas och jag har så svårt att se att inte Hammarby ska ta 5 poäng mer än Sirius den här. Och för de lagen där bakom tror jag inte vinner mer matcher än vad Hammarby gör, även om de kan få lite fart absolut på grejerna, så känns de bara just nu överlägsna tycker jag.
Hur jobbigt tror du det är för de blåsvarta i Uppsala?
Jo, men det på något sätt har det ju varit klart. Alla har ju sagt att det här går inte att tappa. Jag såg det var fanns väl någon oddsättning där de stod 1-10 nu för 2 omgångar sedan eller något. Nu vet jag inte exakt vad den oddsättningen sitter nu, men den är ju garanterat inte 1-10 längre och det är klart att det känner man ju av. Sen oavsett vad de säger att men förra året så slogs vi för om att inte åka ur och allt det där snacket som är, så är det ju liksom, det är klart att vinna är ju få förunnat och när man känner att man har på något sätt satt sig i en sån sits som Sirius ändå har gjort och ledde ju med vad var det 12 eller 15 poäng eller vad var det som mest?
Var det inte 14? 14.
Ja, 14 ja. Ja, och liksom vara på väg nu och egentligen på ganska kort tid rasa ihop, som man än får säga. Det är känslan som håller på att ske. Så, och man har dem hungriga bakom och när man ser hur de ser ut så är det klart att det är tufft att vara jagad av ett lag man känner bättre än en själv. Och där tror jag nog Sirius är just nu.
Låter det på dig som att Hammarby tar 3 poäng i derbyt på söndag?
Ja, det har jag svårt att se annat. Men sen så är, alltså, om det är någon match där man ska kanske sätta lite käppar i hjulet för dem så är det väl en typ av sån här match tycker jag. Ändå där AIK vet man ju inte riktigt, de är ju luriga. Alltså, så även om det är mycket ungdomar och allt med det så vakar de på rätt sida och får träff i sina grejer så kan de ju absolut skaka till det. Men jag tror i det långa så loppet så tror jag att... Hammarby är stabila och bra, genomgående bra och klart mycket bättre än vad AIK gör, även om de tycker jag har ju slagit alla mina förväntningar jag hade på dem inför säsongen. Jag trodde ju att de skulle i princip slåss för att inte kvala neråt och nu istället så är man ju med och slåss om att få kvala till Europa. Så de har ju ändå också ett självförtroende såklart och ett flow i den känslan för att eftersom de har lite annan ingång än vad kanske ett lag som Hammarby har som ändå var förhandsfavorit och tippade till att vinna SM-guld så är det klart att det är en tuff match och det kommer säkerligen bli jämnt. Men jag kan inte, när jag fick se det där och Gais var de också helt överlägsna mot första halvlek i alla fall. Och jag har så svårt att se bara hur... De måste motbevisa mig Hammarby först innan jag känner att göra några riktigt klart mycket sämre matcher för att jag ska känna så att ja, det kanske ändå inte blir som jag trodde. För just nu så känns det bara som att, att de är för bra. Och också att Enke har ju, med all respekt för Kalle Karlsson, så har han ju en annan aura runt sig och en mer, för mig en mer... Han känns mer som en vinnare än vad Kalle Karlsson gör. Och det tror jag också är någonting som... Och han har vunnit både som spelare och ledare, och det ska absolut inte underskattas.
Om vi ägnar de sista minuterna av programmet och pratar lite om omgångens matcher. Ni var inne på IFK Göteborg mot Örgryte. Hur tror vi att det går i derbyt? Vem vågar svara?
Jag tror att IFK Göteborg vinner.
Ja. Ja, och det är en riktig ångestfight, och det finns ju en del. Jag menar, Tobias Sarna fick lämna Blåvitt med lite uppmärksammade former. Pontus Farnerud, sportchefen, fick ju kicken av Blåvitt. Han vill nog, är väldigt sugen. Samtidigt kan man väl sätta ett frågetecken kring ÖIS form. De klarar inte ens att slå Halmstad. Men en häftig match.
Mm. Nej, men jag sträcker mig väl till att jag tror att ÖIS har goda möjligheter att kunna skaka till, för de har ju...
Inte minst i upplevetsspelet.
De har ju en... Precis, och de har ju en... jag tycker att de kan inte driva matcherna. När Örgryte har mött två jämnbra lag så har de... där de ska vara jämnbra med, alltså typ Halmstad och de här Degerfors och de här som är där nere, så har de väldigt, väldigt svårt att driva sina matcher. De är mycket bättre i att försöka stå lite lägre, och Sanna är extremt skicklig på att sätta in bollar i djupled på Kristoffersson och de spelarna framåt. Att få dem en matchbild där man får ligga lite lägre och kontra, så är ju Kristoffersson är ju hiskeligt snabb alltså, och de andra spelarna framåt är ju skickliga. Parker Price, Hillier, Latournes och bra Sanna. Det är liksom skickliga fotbollsspelare, så när de börjar springa på där bak och trycker till Erlingmark och Hermansson är det väl som spelar mest nu, så tror jag att de verkligen kan straffa dem. Sen så tycker jag IFK Göteborg är bättre än vad de, och jag tror att de kommer lyfta, men jag tror fortfarande att det kan bli jäkligt lurigt för dem på söndag.
Lurigt i ordet. Mm. Sen tar vi Häcken-Västerås då. Vi var ju inne lite där på Gustav Lindgren. Då tänker vi att han gör minst ett mål mot Västerås, eller?
Ja, det tror jag. Nu har de också, Västerås känns, de har ändå satt sig i en sits där de har ju mycket marginal neråt. Men när de sålde dansken nu Ladefoged så är känslan att det är, han var extremt viktig för dem och var jäkligt, jäkligt bra. Jag var lite förvånad att, nu kanske det var så mer än vad man vet, men att inte de allra största klubbarna i Sverige var hög på honom, för jag tycker han var en av de absolut bästa nion och i en ålder också där du kan... hade kunnat fortsätta utveckla och förädla och sälja vidare på ett sätt som jag tror man hade ändå kunnat göra en bra business på. Jag tror att det kommer märkas mycket nu för de sista 10-11 matcherna här.
Och sen tar vi ångestmötet Halmstad-Kalmar FF.
Ja, hade jag precis varit inne på, hade Kalmar haft hemmaplan så hade det varit enkelt att tippa det här. Men med tanke på att Kalmar är två i regel helt olika lag borta och hemma, så har ju Halmstad absolut chans att vinna den här matchen. För Kalmar är ju verkligen urusla borta och väldigt, väldigt bra hemma. Och det har varit tydligt på ett jättesätt. Men Kalmar är ett bättre lag än vad Halmstad är. Men sett till borta och hemmamötet så gör det att man, ja, eller i alla fall... se goda chanser för Halmstad att ta poäng i alla fall i den här matchen.
Ja, samtidigt, Halmstad måste ju vinna. Det är ju det som är det, för att det ska vara något allvar. Kalmar kan ändå känna att ett kryss där är ändå okej. Ja. Jag tror att Kalmar kommer vara närmare att vinna än Halmstad.
Vad säger du sen då, Tärn, om Djurgården Mjällby?
Nej, jag tycker ju att Djurgården i perioder har varit ett av de absolut bästa lagen. När de är som bäst så är de nästan bäst, skulle jag säga, tycker jag. Och om man ser till den första delen, och sen så när de inte är så bra så är de ju tyvärr inte så bra för djurgårdarnas del. Och det är väl lite, men jag, Mjällby, jag har svårt att se att de nu lyckades ju den vändningen som de hade mot Sirius ger ju säkert ett lyft, men innan det så var det väl i mitten på maj eller något man hade segrat sen innan och kom upp där mot ett Djurgården som kommer med 3-0 nere i Malmö. Det tror jag blir för tufft, så att, där tror jag nog att Djurgården städar av.
Och dessutom ska man ju flika in att Mjällby just nu är i Salzburg, avspark om en halvtimme.
Ja.
Vilket det är resa, det här ska spela för Europa League eller inte, kan ju bli förlängning. Alltså man vet inte den typen. Jag tror att det kommer ju slita på Mjällby, som gör att det ger väl Djurgården kanske ytterligare en fördel i den allsvenska matchen.
Och sen Simon, innan vi tackar dig, vi tar Sirius Malmö FF, måndagens match. Vad händer? Studsar Sirius tillbaka in på vinnarspåret?
Ja, alltså för fasiken vad de måste göra det. Och jag tänker väl Simon att det är 6 poäng. Alltså även fast målskillnaden är bättre än för Hammarby, är det 6 poäng? Alltså,
men det blir 5 poäng.
Nej, det blir ju inte 5 poäng. Hur blir det?
Jo, men om de är lika så att säga.
Ja, men det är fortfarande 6 poäng de måste ta kapp först.
Nej,
5 poäng bör de inte ta kapp. De måste
men 6 poäng, men man brukar säga...
Ja, men det är inte 7 poäng, nej. Det är 6. Det är det jag ville landa i där. Vill man säga det snabbt, för jag har suttit och tänkt på det sen dess.
Ta fram miniräknaren. Ja,
nej, jag satt och tänkte, fan kan det vara 5 poäng? Det blir ju 6. Men de, alltså torskar de här, så är det ju super, 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 super kris för Sirius. Så, ja... Men jag tror Malmö vinner den faktiskt. Jag tror att Sirius fortsätter. Alltså det finns inget i de senaste mötena som pekar på något annat. För alltså senast var det ju så, alltså hemskt dåligt att se Sirius spela. Jättetråkigt såklart, för det har ju varit en fröjd att se dem spela i år. Men det här senast var ju faktiskt vidrigt dåligt. Så ja, jag tror på Malmö FF i den här matchen. Fast Malmö också har varit jättedåliga nu, så det är väl svårt att peka upp för dem också. Sirius måste vinna. Jag som sa att jag inte gillar när man säger måste, men de måste vinna det här.
Jag på något sätt kryss 2 lag som är nere i källaren och jobbig. Sen har ju Sirius varit lite av ett boggy-team för Malmö FF. Svårt för Sirius och Uppsala-klubben. Så att, men... jag skulle, om jag hade varit en spelande person, så hade jag spelat på kryss.
Ja, det är
men nu är jag inte en spelande person.
Nej, inte jag heller.
Simon, vi lyfter självklart på hatten.
Ja, för insatsen.
För insatsen i källaren. Och så säger vi på återseende.
Tack hörni.
Tack, tack, tack. Tumme upp, tumme upp fick du ändå, Emma.
Ja,
jag känns ändå som att han...
Helvete, du...
Det var bra att du delade med sig av den delen av min försnacket för den här studion.
Ja, det fanns delar. Är det jag tänker? Du kan inte vara arg över det, för att jag valde rätt delar så att säga.
Absolut, jag blir inte cancellerad för det där.
Innan vi avslutar dagens program så ska vi självklart puffa för bollklubben Deadline Day Special som är på måndag. Det drar igång 17.00 och här är det utlovat att ni håller på till sent, Olof.
Ja, det blir ju minst till midnatt antagligen, lite efter, för att fånga upp vad som händer in i det sista. Och, det är ju rörelse hela tiden, så det blir spännande måndag att se vad de allsvenska klubbarna plockar in och om någonting försvinner iväg.
Mm. Det ska ni självklart inte missa. Vi säger 1000 tack till er som har tittat och lyssnat idag.